4. Just det. Ja, just det. Så, då börjar vi.
So we'll begin.
Och vi ska börja med bön naturligtvis.
And we'll begin with prayer.
Herre, vi ber att du välsignar de här orden.
And Lord, we pray that you will bless these words.
Hjälp oss att koncentrera och fokusera.
Just help us to concentrate and focus.
Låt ditt ord vara levande bland oss.
And just let your word be living among us.
Herre, det handlar inte om vår vältalighet.
Lord, it's not about eloquence.
Utan allt handlar om bara vad du gör i våra hjärtan.
But what you are doing in our hearts.
Så låt ditt ord bo rikligen ibland oss.
Just let your word dwell richly among us.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Jag tänkte lite på den tid vi lever i.
I was thinking of the day and age that we live in.
Det är svårt att undvika det.
It's hard not to do it.
Man kan tänka på det förflutna och framtiden också.
You can think about the past and the future.
Men det är väldigt lätt att tycka att det här är ju den värsta tiden i historien.
But it's easy to think that this is the worst time in world history.
Från vårt perspektiv.
From our perspective.
Det beror lite grann på hur man ser det.
But it depends on how you look at it.
Och vi vet inte liksom vad som väntar runt hörnet.
And we don't know what's waiting for us.
Men en sak vet jag.
But I do know one thing.
Och det är att just idag.
But just today.
Så är vi på många sätt den absolut mest privilegierade generation som har levt.
In many ways we are the most privileged generation that has existed.
Därför att tänk vilken enorm tillgång vi har till information, bra information.
We have such an enormous asset in the good information that we have.
Vi kan lyssna på fantastiska predikningar.
We can listen to amazing sermons.
Otrolig undervisning.
Just amazing teaching.
Och det kostar ingenting.
And it's free of charge.
Så om jag väljer rätt.
And if I choose the right things,
så kan jag verkligen fylla mitt liv med helt fantastiska saker.
I can really fill my life with amazing things.
Tänk er någon som gick till en synagoga vid tiden då Jesus var på jorden.
Just imagine a person who was going to the synagogue at the time when Jesus was alive.
Först kanske man gick en timme för att komma dit.
Maybe you walked for an hour to get to the place.
Sen sätter man sig ner.
And then you sit down.
Hör någon lägga ut skriften.
And you listen to someone who's talking about the scripture.
Kanske några verser från Jesaja.
Maybe a few verses from Isaiah.
Kanske några verser från Jeremia.
Maybe some verses from Jeremiah.
Eller vad det nu har varit. Kan ha varit. Så gäller det att memorera dem.
Then you had to memorize it.
Så gäller det att få med sig några punkter.
And then to get some points with.
Att hänga upp budskapet på.
To a sort of attached a message to.
Och sen går jag hem.
And then I go back home.
Kanske en timme.
Maybe it takes an hour.
Så diskuterar jag det här med familjen.
And then I discuss it with my family.
Det var ungefär på den nivån som man fick jobba. Man hade ingen egen skrift hemma.
That's how they had to do it. They didn't have a scripture, an own copy of the scripture at home.
Det var inte förrän en viss herre som heter Gutenberg dök upp.
Not until a certain gentleman called Gutenberg.
Och uppfann tryckpressen.
And invented the printing press.
Och böcker var inte precis någonting som vem som helst hade i början heller.
And at the beginning, books was not for everyone.
Så jag tänkte på det. Vi är väldigt privilegierade.
And I was thinking that we are so privileged.
Och vi kan vara annorlunda.
And we can be different.
Och det är det jag vill tala om idag.
And that's what I want to speak about
att
today.
Att vara andefylld i en ogudaktig värld.
To be a spirit-filled in an ungodly world.
Vi har liksom ett val.
We have a choice.
Vi kan flyta med.
We can just go with the flow.
Och göra precis som alla andra.
And do just like everyone else.
Eller vi kan gå emot ström.
Or we can go the other way. Go the other way.
Och vi kan vara andefyllda.
And be spirit-filled.
I Galaterbrevets femte kapitel.
In Galatians 5.
Kan vi slå upp några versar. Vi ska läsa från vers 16.
And verse 16.
och verserna 16, 17, 18.
16-18.
Ska vi se. Så. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär.
I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Där har vi kontrasten.
That's the contrast.
Det finns bara två alternativ.
There's only two alternatives.
Anden och köttet.
Spirit and the flesh.
Vers 17.
Verse 17.
Det köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att förhindra er att göra det ni vill.
For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.
Inte nog med att det bara finns de här två alternativen.
So it's not only that there are only two alternatives.
De är också varandras motsatser.
They are also opposed to each other.
De står emot varandra.
They are opposing each other.
Det är ganska fantastiskt.
That's quite amazing.
Och sedan i vers 18.
But then in verse 18.
Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen.
But if you are led by the spirit, you are not under the law.
Vad är det som är det så att om vi är ledda av anden så har vi inga skyldigheter?
Is it that we if we are led by the spirit, we have no obligations.
Men när vi inte lever i anden,
but when we don't live the spirit,
då placerar vi oss alltid själva på något sätt under lagen.
Somehow we always put ourselves under the law.
Och vad betyder det?
What does that mean?
Jo, det betyder att jag konstant lever i fördömelse.
It means that I'm constantly living in condemnation.
Därför att den lag som gavs,
because the law that was given,
den kan vi aldrig uppfylla.
We can never fulfill it.
Och därför fördömer den oss alltid.
And that's why it's always condemning us.
Om jag inte rätt förstår det,
if I don't understand it correctly,
att den gavs för att påminna mig och uppenbara hur syndig jag är.
That it was given to remind me of how sinful I am.
Och att jag då kan få tro på honom som uppfyller lagen åt mig.
And then I can believe in him who fulfills the law for my sake.
Så här har vi det.
And so this is it.
Här har vi de här två alternativen.
These are the two alternatives.
Jag träffar ofta kristna.
Often I meet Christians.
Som kämpar med sina liv.
Who are struggling with their lives.
Och det är inte så konstigt, för
and
det gör vi alla.
Not strange, because we all do.
Vi ska inte bli förvånade.
We mustn't be surprised.
Men det som många, många kämpar med,
but many people are struggling,
det är att man funderar, man är väldigt frälsningsfokuserad.
Because they are so focused on salvation.
Ja, jag brukade gå i kyrkan en gång i tiden.
Well, once upon a time I used to go to church.
Eller jag var frälst en gång i tiden.
Or I was saved once upon a time.
Men skriften säger att om vi en gång har blivit frälsta,
but scripture says that if we were saved once,
så kan inte detta förändras.
This can't be changed.
Visst är kyrkorna fulla av människor som inte menar allvar med Gud.
Of course the churches are full of people who are not serious with God.
Jag är övertygad om att du i detta land kan gå till en kyrka och aldrig någonsin höra evangeliet.
And I'm convinced that in this country you can go to a church and never hear the gospel.
Och naturligtvis så kan man säga att kyrkorna är fulla av ofrälsta människor.
And of course you can say that the people is full of unsaved people.
Därför att det finns inget frälsande budskap.
Because there's no message of salvation.
Men har jag hört det frälsande budskapet?
But if you heard the message of salvation,
och jag har trott på det i mitt hjärta,
and believed in it in your heart,
då har jag övergått en gång för alla från död till liv.
Then once and for all I've gone from death to life.
I Johannes 5:24.
In John 5:24.
Och i första Johannes 5:13.
First John 5:13.
Så står det att vi kan veta att vi har evigt liv.
It says that we can know that we have eternal life.
Gud frälser oss.
God saves us.
Jag har ingenting så att säga att göra med detta.
And it's got nothing to do with me.
Jag kan inte bidra med någonting.
I can't add anything to it.
Annat än att jag tror på det.
Only that I believe in it.
Men när det gäller vår vandring med Gud,
but when it comes to our walk with God,
då är det en helt annan sak.
It's a different matter.
Där måste jag vara aktiv.
Then I must be active.
Därför att vår vandring med Gud är en relation.
Because I walk with God is a relationship.
Och en relation är väldigt känslig.
And a relationship is very sensitive.
Vi vet det från våra äktenskap.
We We know from our marriages.
Vi vet det från våra vänskapsrelationer.
And from our friendships.
Att det behövs inte mycket för att skada en relation.
That it doesn't take much to harm a relationship.
Ett ogenomtänkt ord.
Maybe you said a word before thinking.
En felaktig attityd.
Or had the wrong attitude.
Vad det nu kan vara.
Or whatever.
Direkt märker man att relationen har blivit skadad.
You notice immediately that this relationship has been hurt.
Och så är det också med Gud.
And it's the same with God.
Det är en väldigt känslig relation.
It's a very sensitive relationship.
Och vi måste konstant vara medvetna om det.
And we must be conscious of that all the time.
För att Gud har gett oss en möjlighet.
Because God has given us the opportunity.
Att alltid bli återupprättad i denna relation.
To always be a possibility, always to be restored in this relationship.
I Efesierbrevet 5:18.
In Ephesians 5:18.
Står det att vi ska vara fyllda med Guds ande.
It says that we should be filled with the Spirit of God.
Och det är intressant för att när man studerar den versen på djupet.
And it's interesting because if you study that verse deeply.
Så betyder det inte vad många tänker att det betyder.
It doesn't mean what many people believe it means.
Att anden på något sätt fyller upp oss ungefär som en vätska fyller upp oss.
And that the Spirit will fill us the same way a liquid fills something.
Utan det betyder att han kontrollerar oss.
But it means that he's controlling us.
Att vara fylld med anden är att vara kontrollerad av anden.
To be filled with the spirit is to be controlled by the spirit.
Mina tankar.
My thoughts.
Mina gärningar.
My deeds.
I Romarbrevet 8:14.
In Romans 8:14.
Står det att alla som drivs av Guds ande är hans söner.
It says that all who are driven by his spirit are his sons.
Och står det söner så kan döttrarna räkna in sig också.
And if it says sons, then it means the daughters too.
Därför att i Galaterbrevet 3:28.
Because in Galatians 3:28.
Så står det att här är icke man eller kvinna när det gäller frälsning.
That when it comes to salvation there is not man nor woman.
Men alla som drivs av Guds ande är hans barn.
But all those who are driven by his spirit are his children.
Grekiskan har flera ord för barn.
And the Greek has several different words for child.
Ibland kan det vara ett ord som bara betyder att man är ett barn. Säger ingenting om personens ålder eller mognad eller något sådant.
To be a child doesn't say anything about a person's age or how mature the person is.
Men när det här ordet används son, huios i grekiska.
But when this word is used, huios,
så betyder det att det finns en mognad.
Means that there's a maturity.
Med den mognaden så kommer privilegier och ansvar.
And with this maturity comes privileges and responsibility.
Så det är inte bara det att vi är ett Guds barn, vi är frälsta.
It's not that we are only that we are a child of God and that we are saved.
Utan det handlar om att vi vandrar med honom.
But that we walk with him.
Som mogna söner och döttrar.
As mature sons and daughters.
Då uppenbarar Gud saker för oss.
Then God will reveal things to
då
us.
Visar han oss saker.
Then he will show us things.
Då blir den här relationen intressant.
Then this relationship will be interesting.
Men om allt jag fokuserar på är frälsningen.
But if I only focus on salvation.
Har jag den inte?
Do I have it, don't I?
Är jag med, är jag inte med?
Am I in or aren't I?
Jag kommer ingenstans.
I don't get anywhere.
Det är liksom allt jag har, all kapacitet jag har.
That's the only capacity I have.
Så vi har ett val.
So we have a choice.
Återigen.
Again.
Att leva ett andefyllt liv.
To live a spirit-filled life.
Eller att inte leva ett andefyllt liv.
Or not live a spirit-filled life.
Och om jag inte gör det.
And if I don't.
Då lever jag i köttet.
I live in the flesh.
Och följer den här världens rekommendation.
And then I follow the recommendation of this world.
Ja, och den här världen är väldigt aktiv i att rekommendera saker till oss.
This world is so active in recommending things to us.
Jag talar om tre saker idag.
We'll speak about three things today.
Först, syndens ställning.
First is the position of sin.
Och sen, sinnets strid.
And then the battle of the mind.
Och sedan, sist, segerns sötma.
And then the last one is the sweet victory.
Så syndens ställning.
So the position of sin.
Innan vi blev frälsta.
Before we are saved.
Vad hade synden för roll i våra liv?
What was sin in our lives?
Den fördömde oss.
It condemned us.
Vi var syndare av naturen.
We were sinners by nature.
Och den helige guden kunde inte umgås med oss.
And the holy God could have no fellowship with us.
Punkt slut.
That was the end of it.
Det var den enda relationen vi hade.
That was the only relationship we had.
Men om ni slår upp tillsammans med mig Romarbrevets sjätte kapitel.
But if you look at Romans 6 together with me.
Och den elfte versen börjar vi i.
And we'll start in verse 11.
Och så jobbar vi oss framåt här några versar. Romarbrevet 6, 11. Så ska ni se på er själva, ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.
Likewise, also, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.
Detta innebär två saker.
This means two things.
Den första hittar vi i vers 12.
And the first one we find in verse 12.
Synden ska därför inte härska i dödliga kropp så att ni lyder dess begär.
Therefore do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust.
Så vi är döda till synden.
So we are dead to sin.
Men den finns där.
But it's still there.
Och kan orsaka lika mycket problem som innan vi var frälsta.
And can cause just as many problems as before we were saved.
Men då hade vi inget val.
And then we had no choice.
Nu har vi ett val.
Now we have a choice.
Så låt inte synden regera era kroppar.
So don't let sin reign in your bodies.
Och sedan en sak till här.
And then another thing.
I vers 13.
In verse 13.
Ställer inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdighet.
And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead. And your members as instruments of righteousness to God.
Så synden ska inte regera i våra kroppar.
So sin won't reign in our bodies.
Och vi ska inte låta våra kroppar vara redskap för synd.
So we won't allow our bodies to be instruments of
sin.
Så
vad är det Paulus säger?
So what is Paul saying?
Att förväntar han sig att kristna inte ska synda?
So is he expecting Christians not to sin?
Inte exakt.
Not really.
Därför att ett kapitel senare.
Because one chapter later.
Så erkänner han själv att han kämpar med massa saker.
He says himself that he's struggling with a lot of things.
Men lite innan det här.
But just before this.
Så har han sagt att vi ska inte ursäkta oss.
He says that we mustn't make excuses.
Och säga att liksom nu när jag är frälst då kan jag leva hur som helst.
And say that now that I'm saved I can just live anyway.
Så han säger absolut.
So of course.
Vi ska leva ett heligt liv.
We must live a holy life.
Därför att det har gjorts möjligt.
Because it's possible.
Å andra sidan säger han om vi sen syndar.
And on the other hand it says that if we sin,
så finns det en återupprättelse.
There is restoration.
Det finns en väg tillbaka.
There's a way back.
Det här är inte kört.
It's not the end.
Det är nåd som, eller det finns nåd.
There's grace.
Och i vers 14.
And then in verse 14.
Står det att synden är inte, vi ska säga läser det. Synden ska inte vara herre över er, till ni står inte under lagen utan under nåden.
For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under sin, under grace.
Därför att om vi inte är frälsta,
because if we're not saved,
då stod vi under en lag,
we were under the law,
som inte kan uppfyllas,
and it can't be fulfilled,
av den fallna människan,
by the fallen man.
Så vi är automatiskt fördömda.
So automatically we are condemned.
Det finns inget alternativ.
There's no alternative.
Och därför så är det dessutom så illa så att när vi ser lagen så vill vi synda mer.
And it's even so bad that when we see the law we want to sin even more.
Pröva detta.
Just try it.
Det är någonting som ni inte vill att någon ska göra.
If there's something you don't want someone to do.
Skriv en förbudsskrift.
Just write a note, say that it's forbidden.
Och se vad man vill. Och så liksom, aha, jag hade ens tänkt på att man inte fick göra, men nu.
I didn't even think of that you can do that. But
Paul
no.
Säger detta.
But Paul is saying this.
Synden. Eller förlåt mig, lagen föder någonting i våra hjärta.
The law will give birth to something in your heart.
I Romarbrevet, men förlåt mig, i vers 18.
In verse 18.
Så läser vi. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden.
And having been set free from sin, you became slaves of righteousness in verse 18.
Så när Jesus uppfyllde lagen,
so when Jesus fulfilled the law,
och dog för våra synder,
and he died for our sins,
när vi är befriade från lagen,
when we have been set free from the law,
då är vi också befriade från synden.
We also set free from this, from sin.
Synden kan inte längre fördöma oss.
And sin can no longer condemn us.
Den kan bryta vår gemenskap med Gud.
It can break the fellowship that we have.
Den påverkar vår vandring med Gud.
And it may affect our walk with God.
Men den kan aldrig bryta ta bort vår frälsning.
But it can never remove our salvation.
Vi kan aldrig igen ha samma relation till synden som vi tidigare hade.
Never again can we have the same relationship with sin as we used to.
Så med andra ord.
So in other words,
att ljuga och stjäla och fuska,
to lie and steal and cheat,
är inte längre någonting som passar kristna.
Is nothing that befits a Christian.
Vi gör det.
We do it.
Tyvärr.
Unfortunately.
Men det är ingenting som passar oss.
But it's not, doesn't suit us. It's
för
not fit
den fallna, naturliga människan.
Because the fallen natural man.
Så är det naturligt.
It's the it's a natural thing to do.
Det är det enda den här världen gör.
It's the only thing that this world is doing.
Ljuger och stjäl och trixar.
Lying and stealing and trying to fix things.
Ja, det är bara att vi hittar på lite fina namn och lite olika diagnoser för olika grejer.
We just think up some nice names and diagnoses for
om
these
things. Jag stjäl, så är jag inte en tjuv.
If I'm stealing, I'm not a thief.
Då är jag en kleptoman. Det låter mycket finare.
It sounds much better.
Men det är stöld enligt Bibeln.
But it's stealing according to the Bible.
Så det beror lite på hur man definierar de sakerna.
But it depends on how you define things.
Men det passar inte oss längre.
But it's not fit for us.
Vi är fria från lag.
We are free from the law.
Men vi är nu i Kristus.
But we are in Christ.
Och vi är ledda av hans ande.
And as we are led by his spirit.
Då uppfyller vi den lag.
We fulfill the law,
som vi aldrig kunde uppfylla i oss själva.
Which we could never fulfill in ourselves.
Så det är syndens ställning.
So it's the position of sin.
Så har vi sinnets strid.
And then we have the battle of the mind.
Är det någon som någon gång har kämpat med tankar?
Has anyone ever battled with thoughts?
Jag vill inte tänka på det här, men jag tänker på det.
But I don't want to think of this, but I do.
Jag borde tänka på något annat.
I should think of something else.
Men det är helt andra saker som rusar genom mitt sinne.
But there are completely different things that are just rushing through my mind.
Det är en konstant strid i våra sinnen.
There's a constant battle of our minds.
Och jag skulle vilja säga att det finns någonting som jag kallar det för striden innan striden.
And there's something that I call the battle before the battle.
Vi tänker ofta så där att aha, tänk om jag möter en frestelse.
We often think like what if I meet a temptation?
Och så tänker jag, men just när jag liksom står framför den här frestelsen, hur kommer jag då att reagera?
And then when I'm facing this temptation, how will I react?
Kommer jag att klara det?
Will I manage?
Eller kommer jag inte att klara det?
Or will I manage?
Men faktum är
the fact is
att det finns en strid långt in.
That there's a battle that takes place.
Men börjar i våra sinnen.
Much before that, and it begins in our minds.
Och om jag börjar att underhålla vissa tankar.
So if I start entertaining certain thoughts.
Felaktiga tankar.
Thoughts that are wrong.
Destruktiva tankar.
Destructive thoughts.
När den här så kallade frestelsen så småningom dyker upp.
And then when I face this temptation.
Då är striden redan förlorad.
Then the battle is lost already.
Men om jag tänker på rätt sak.
But if I'm thinking of the right things.
Om jag har en rätt meditation.
If I'm thinking, if I have a correct meditation.
Om jag sätter mitt sinne på det som är där ovan.
If I'm fixing my mind on the things above.
Som det står i Kolosserbrevet 3.
As it says in Colossians 3.
Verserna 1 och 2.
Verses 1 and 2.
Då är jag förberedd.
Then I'm prepared.
Och jag kan stå emot frestelsen.
And I can oppose the temptation.
Bibeln talar mycket om detta.
And the Bible speaks a lot about it.
Romarbrevet 12.
Romans 12.
Verserna 1 och 2.
Verses 1 and 2.
Förnya era sinnen.
Renew your minds.
Och hur förnyar jag mitt sinne?
And how do I renew my mind?
Genom att ta in det bästa som finns.
By taking in the best things that exist.
Det vill säga Guds ord.
That is the word of God.
Därför att då förnyar jag mitt sinne.
Because then I renew my mind.
Och då kan jag urskilja saker.
And I'm able to discern things.
Vad som behagar Gud.
What pleases God.
Men vi underhåller ofta fel tankar.
But often we entertain the wrong kind of thoughts.
Vi hör ofta om beroende.
Often we hear about people who are dependent on things.
Eller addictions.
Addicted to things.
Och ofta tänker vi på alkohol och droger.
And we often think of alcohol and drugs.
Och det är fruktansvärda saker.
And that's terrible things.
Men det finns också andra beroenden.
But there are also other kinds of addictions.
Och det är någonting som inte... Det talas mycket om det, kanske.
There's a lot of talk about it.
Men det görs väldigt lite åt det.
But very little is done about it.
Och som alltid så vill vi förneka saker.
And as always we want to deny things.
Men internet har fört med sig en helt ny form av beroende.
But the internet has brought in a totally different kind of addiction.
När vi släpper in vissa av de här sakerna.
And then when we let some of these things in.
Då är striden redan förlorad.
Then the battle is lost already.
Och det är knappt att vi kristna vill tro på det.
It's hardly even we as Christian will want to believe this.
Men nu börjar sekulära människor att vakna.
But even like secular people are beginning to discover this.
Nu börjar nationer att vakna.
And nations are beginning to wake up.
Och förstår att det är någonting där.
And they understand that there's something there.
Som är så destruktivt.
That is so destructive.
Att det påverkar den nationella hälsan.
That it affects the national health.
När det gäller porr, när det gäller spel.
When it comes to pornography and gambling.
När det gäller också sån här dataspel.
This kind of computer games.
Folk sitter dagarna i ända, eller nätterna i ända.
People are spending days and nights. And turning the day around.
Orkar inte gå till jobbet, orkar inte med skolan.
They don't go to their jobs and they don't go to school.
Dras hela tiden tillbaks till den här världen.
And all the time they are pulled into this world.
Därför att där finns en värld som jag vill ha.
Because they have found a world that they want.
En fantasivärld.
World of imagination.
Jag kan bygga upp min egen värld.
I can build my own world.
Men problemet är.
But the problem is.
Att varje gång jag kommer ut ur den världen.
That every time I come out of that world.
Verkligheten slår mig.
And the reality hits me.
Så blir besvikelsen större och större.
And the disappointment gets bigger and bigger.
Det är därför man använder droger och alkohol.
And that's why they use drugs and alcohol.
Det är därför som människor som håller på med österländska religioner måste hela tiden gå tillbaks till mera meditation.
And that's why people who are dealing with meditation has to go back to and have more meditation.
Det är därför de här hemsidorna är så attraktiva.
And that's why these homepages are so attractive.
Så det finns ett beroende.
So there's an addiction there.
Sinnet strid.
A battle of the mind.
Men Gud har gett oss allt vad vi behöver.
But God has given us everything that we need.
Vad är det fienden vill?
What does the enemy want?
Han har kommit för att vadå?
He's come to what?
Stjäla.
Steal.
Döda.
Kill.
Förstöra.
And destroy.
Men vad är det Gud har gjort?
But what has God done?
Varför har han kommit?
Why did he come?
För att ge liv.
To give life.
Lite liv.
A little life.
Lagom mycket liv.
Just about the right amount of life.
Nej, överflödande liv.
No, abundant life.
Allt det jag sa nu.
Everything that I said now.
Finns i Johannes 10:10.
Is in John 10:10.
Där har du kontrasten.
That's where you have the contrast.
Någon vill förstöra våra liv.
Someone wants to destroy our lives.
Och han menar allvar.
And he's serious about it.
Någon vill ge oss ett överflödande liv.
And someone wants to give us abundant life.
Och han menar allvar.
And he's serious about it.
Så striden mellan anden och köttet.
So the struggle between the spirit and the flesh.
Den är i högsta grad verklig.
Is very real.
Och vi borde ta den väldigt seriöst.
And we should take it very seriously.
Sinnets strid.
The battle of the mind.
Striden innan striden.
The battle before the battle.
Vad är det jag sätter mitt sinne?
What am I thinking about?
Det jag tänker på.
What I'm thinking on.
Det avgör också hur segerrik jag kommer att vara längre fram.
It also will decide how victorious I will be later on.
I första Petrus 1:13.
In 1 Peter 1:13.
Så står det, spänn bältet om livet.
It says that you fasten the girdle around your loins.
Och det är väldigt... en del tittar nu, vad sa han nu?
And some are looking, what did he say?
Och jag vet att det är lite svårt.
And no, this is a bit difficult.
Och det är väldigt svårt stycke att översätta.
And it's a very hard place to translate.
Men egentligen så står det så här.
And it really says.
Ni vet, vi har höfter.
You know that we have hips.
Och om vi inte har ett bälte.
And if we don't have a belt.
Så tappar vi byxorna.
Then we lose our trousers.
Men det står faktiskt så här egentligen att sinnet har också höfter.
But he's actually saying that the mind has hips.
Så precis som jag har ett bälte om min höft.
So just like I have a belt around my hips.
Så andligt talat behöver jag ha ett bälte om mitt sinne.
Then I need to have a belt around my mind.
Sanningen är det här bältet.
That truth is this belt.
Och höfterna gör väldigt mycket.
And the hips do a lot.
I boxning till exempel vet vi att höfterna är väldigt viktiga.
When when you're boxing, we know that the hips are very important.
Kraften sitter i höften.
Because that's where the power comes from.
Och jag är helt säker på att det är samma sak i dansen.
And I'm sure it's the same when you're dancing.
Och kontra med lite feminin, lite maskulin.
Feminine and masculine, yeah.
Men höfterna är viktiga.
But the hips are important.
Och dessutom vill vi ju inte gå omkring byxlösa.
And we don't want to lose our trousers. So
vi måste ha bälte på.
So we have to have this belt on.
Men också sinnet har ett höft.
But also the mind has some hips.
Och jag behöver ha ett bälte om detta sin.
And I need to put a belt around it.
Sanningens bälte.
It's the belt of truth.
Som vi också läser om i Efesierbrevets 6 kapitel.
And we also read about it in Ephesians 6.
Där det talar om den andliga utrustningen.
And where it speaks about your spiritual armor.
Så då kommer vi till den tredje och sista punkten.
And then we have the third and last point.
Syndens ställning först.
And the position of sin was
vi
the first
one. Vi har inte längre samma relation till synden när vi har blivit frälsta.
We don't no longer have the same relationship with sin when we are saved.
Sedan har vi sinnets strid.
And then we have the battle of the mind.
Den börjar här borta någonstans.
And it started over there somewhere.
Med rätt eller fel meditation.
When you think about the right or the wrong things.
Så kommer vi nu till segerns sötma.
And then you come to the sweetness of victory.
Och ni vet det, och jag vet det.
We know it all.
Att som kristna så har vi inte alltid ett syfte med våra liv.
That as Christians we don't always have a purpose with our
lives. Ibland kan en hel dag gå bara till ingenting.
Sometimes we can spend a whole day and do nothing.
Jag har inget syfte.
There's no purpose to it.
Och har jag inget syfte, då har jag ingen glädje.
And if I have no purpose, I have no joy.
Jag har ingen plan.
I have no plan.
Jag har inga prioriteter.
I have no priorities.
Och jag har inget vittnesbörd.
I have no testimony.
Jag behöver ett vittnesbörd.
I need a testimony.
Därför att det är mitt vittnesbörd inför världen som gör att jag får kraft.
Because it's our testimony to the world that gives us strength.
Jag är här för att vara salt och vara ljus.
I'm here to be salt and light.
Så många saknar detta.
So many people miss this.
Men vad säger skriften?
But what does the scripture say?
Kanske vi kan läsa den här versen. Filipperbrevet 4:8.
Let's read Philippians 4:8.
Filipperbrevet 4:8. Och nu får systrarna tänka sig in i rollen här igen. För nu talas det igen om bröderna här. Broder Josef. Och syster Marie. Ja, för övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt så.
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things.
Han säger att tänk rätt.
He says have the right thoughts.
Ha en rätt meditation.
Meditate correctly.
Ni vet de här hälsoprogrammen.
You know these problems about health.
När man har sett dem ett par gånger så räcker det.
When you've seen them a few times.
De är ganska lika.
They are about the same, all of them.
Men jag kommer ihåg för några år sedan så såg jag ett sånt där program. Det var att man skulle ta in någon och de skulle börja leva ett nytt liv.
A few years ago I watched this program and then this person came there and had to start a new life.
Och de började då med ett jättestort bord.
And then they started with this huge table.
Och så satte man då upp liksom allt det den här personen äter normalt under en vecka.
And then they on this table they put what this person is eating.
Så det var ett berg där med skräpmat.
So there was just a mountain with junk food.
Och sen var ju då själva poängen då att du är vad du äter.
And then the point was that you are what you eat.
Men faktum är att vi är vad vi tänker.
But actually we are what we think.
Om vi skulle ta ett bord, bildligt talat.
If we took a table, like symbolically.
Och fylla det med alla destruktiva tankar som vi låter gå igenom våra sinnen.
And just fill it with all the destructive thoughts that we let enter into our minds.
Jag vet att det är svårt att stå emot.
I know it's hard to resist.
Men vi har en vilja.
But we have a will.
Och vi har en möjlighet att prioritera.
And we have a possibility to make priorities.
Vad jag tar in.
And what we receive.
Vi är vad vi tänker.
We are what we think.
I andra Korintierbrevet 10.
And in 2 Corinthians 10,
verserna 4 och 5,
verses 4 and 5,
så talas det om andliga vapen.
It speaks about spiritual weapons.
Det talas också om fästen.
And also about fortresses.
Och det, du vet liksom, hur ska man kunna inta ett fäste?
How do you conquer a fortress?
Om jag inte har extremt effektiva vapen.
If I don't have very efficient weapons.
Och de här tankebyggnaderna som vi har byggt upp i den här världen, de är som fästen.
And these constructions that we have made with our thoughts are like fortresses.
Det finns ingenting som kan tränga in där.
Nothing can come in.
Annat än dessa extremt effektiva vapen.
Only these very efficient weapons.
Och det är Guds vapen.
And that's the weapons of God.
Det är hans ord.
It's his word.
Som kan bryta ner de här fästen.
And it can break down the fortresses.
Och det står att vi gör varje tanke till en lydig fång.
And it says that we capture every thought that we have.
Så när Guds ord kommer in.
So that when the word of God enters.
Så kan den liksom ta de här tankarna och göra dem till lydiga fångar.
Then it can come, the word of God, God can come in and make these thoughts like into obedient prisoners.
Vi kan fylla oss själva med någonting annat.
And then we can fill ourselves with something else.
Hur vet vi att vi älskar Gud?
How do we know that we love God?
I Johannes 14.
In John 14.
Vers 15.
Vers 15.
Står det att om vi lyder hans bud.
It says that we obey his commands.
Så med andra ord.
So in other words.
Om jag älskar Gud.
If I love God.
Då lyder jag hans bud.
I obey his commands.
Tror inte vi kan komma runt det riktigt.
I don't know. I don't think we can get around that.
Om jag älskar någon.
If I love someone,
då vill jag göra den personens vilja.
I want to do what that person wants me to do.
I Romarbrevet 6:17.
In Romans 6:17.
Det står det att vi har blivit lydiga.
It says that we have become obedient.
Av hjärtat.
From our heart.
Till den lära som vi har blivit överlämnade till.
Unto the teaching that we have been handed over to.
Vi älskar det som vi har i Guds ord.
And we love the things that are in the word of God.
Vi prioriterar.
And we make it a priority.
Vi lyfter fram.
And we lift it up.
Vi fattar beslut hela dagen då.
We make decisions all through the day.
De beslut vi fattar.
And the decisions that we make.
Det är också det vi blir.
Is also what we become.
Vi har ett val.
We have a choice.
Att vandra i anden.
To walk in the spirit.
Eller att vandra i kött.
Or walk in the flesh.
I Titus 2.
In Titus 2.
Verserna 11 och 12.
Verses 11 and 12.
Så där Guds nåd har uppenbarats.
It says that the grace of God has been revealed.
Så att den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet.
And it will help us to deny ungodliness.
Och världsliga begär.
And worldly desires.
Och att leva ett anständigt och rättfärdigt liv.
And to live a decent and righteous life.
Och ett gudfruktigt liv.
And a godly life.
I den tid som är.
In the age that we have.
Så Gud har gett oss allting vi behöver.
And so God has given us everything that we need.
För att vi ska kunna ha segern.
So that we can have a victory.
Synden behöver inte regera över oss längre.
The sin doesn't have to reign over us anymore.
Och vi kan ha en seger.
And we can have the victory.
Genom en rätt meditation.
Through having a correct meditation.
Och det ger oss ett syftesfullt liv.
And this will give us a life with purpose.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du välsignar dem till våra hjärtan.
We pray that you will bless them to our hearts.
Vi tackar och prisar dig för
ditt namn. We thank you and praise you in your name.